Ja, då kör vi. Spännande. Tror ni partiernas talskrivare kommer att höra av sig sen och vilja anlita en?
Det blev Daniel Heldén som fick Miljöpartiets valberedningsförtroende och nominerades till nytt manligt språkrör. Beslutet presenterades under en sammanbiten presskonferens som har satt strålkastarljuset på en möjlig spricka inom partiet. Inte minst med tanke på att nuvarande språkrör Märta Stenevi inte verkar se Heldén som första valet. Är det kaos i MP? Det här är Älskade politik. Idag om språkrören i Miljöpartiet. Jag heter Evelyn Jones. Lina Lund är här.
Hej.
Hej. Och Thomas Ramberg.
Tjena.
Tjena.
Hej och välkomna. Jag heter Louise Arndt och jag är ordförande i Miljöpartiets riksvalberedning. Jag står här idag tillsammans med Märta Stenevi och Daniel Heldén.
Som vi har väntat på att Miljöpartiets valberedning skulle presentera vilken av alla otaliga 12 manliga språkrörskandidater som de skulle nominera till språkrör. Och sen gjorde de det, och det var en lite speciell presskonferens.
Jag börjar med Märta Stenevi. Du är 47 år från Malmö och språkrör sedan januari 2020. Daniel har lång politisk erfarenhet i Miljöpartiet. Du är riksdagsledamot, men har även varit trafikborgarråd i Stockholm.
Den skulle ju egentligen ha hållits en dag tidigare, men det vet vi, Märta Stenevi åkte till Skåne med kort varsel. Mm. Detta för att hon behövde komma hem till sin familj, säger hon. Men enligt anonyma källor i Svenska Dagbladet så handlade det egentligen om att hon ska ha slagit bakut när hon fick höra att valberedningen valt då Daniel Heldén till hennes föreslagna parhäst. Och hon ville då helt enkelt inte medverka på en pressträff tillsammans med honom. Det här var då snacket i korridorerna. Sen stod de där på tidigt på fredagsmorgonen i partihögkvarteret på Södermalm. Och skulle markera en ny start. Det här är ju två personer som ska gjuta nytt liv i ett parti som gått lite kräftgång på sistone. Och man tänker att det kanske borde vara glatt och peppigt att man gratulerar varandra till de här nomineringarna. Men istället var det två, får man ändå säga, stenansikten som gjorde entré där vid podiet. Stämningen var så tryckt att man nästan kunde skära den med kniv, uppfattade jag det som. Och inte en enda gång under pressträffen så nämnde Märta Stenevi Daniel Heldén vid namn. Mm.
Det var ju onödigt, han fanns ju där i lokalen.
Ja.
Alla kunde se honom.
Alla kunde se honom. Och att det liksom är rörigt i Miljöpartiet förstärktes också av lokalerna på partihögkvarteret. Pressträffen hölls mitt bland flyttkartonger, bråte och gamla dammrottor. Och Miljöpartiet ska ju flytta ut från sitt partihögkvarter och de ska in i riksdagskansliet. Så det gav lite en illustration av den här brytningstiden där man har packat ihop sitt pick och pack men kanske inte riktigt vet vad som väntar när man packar upp flyttlådorna igen.
Spännande. Det gröna fattighuset.
Är det det?
Ja, men det är av ekonomiska skäl bland annat. Att tvingas dra ihop sina resurser och flytta och sådär.
När det var dags för enskilda intervjuer så ställde jag frågan till Märta Stenevi om hur hon hade reagerat när hon fick det beskedet från valberedningen om Daniel Heldén. Och då gjorde hon som politiker så ofta gör och svarade på en annan fråga. Hon svarade på hur hon hade reagerat när hon blev nominerad.
Mycket smart. Klart. Men apropå reaktioner då, du fick inte veta hur Märta Stenevi reagerade, men hur reagerade världen på beskedet?
Ja, den miljöpartivärlden, fanns det ju lite olika reaktioner beroende på vad man då tycker om partiets framtid. Det är ju ingen, alldeles oavsett hur det var det här sista dygnet, så är det ju ingen hemlighet om att Märta Stenevi och Daniel Heldén har olika perspektiv. Det har de ju berättat om i olika intervjuer, och det står klart att de inte vill samma sak. Och därmed finns det en politisk kemi, åtminstone förmodligen också en dålig personkemi, det har vi ju sett. En del miljöpartister undrade ju då hur valberedningen tänkte här. Den pratar ju om att de ska komplettera varann, men det kanske är ett recept för att bygga in en ständig personlig konflikt eller en ständig politisk konflikt som förenas med en personlig konflikt. Det är ju liksom en del som var oroliga för man har ju sett tidigare i Miljöpartiet att det har funnits konflikter mellan språkrör. Andra tyckte att Stenevi inte visade tillbörlig respekt för valberedningen, de demokratiska processerna i partiet. Att hon borde ha varit hyfsad och artig och sagt: jag gillar att vi står här tillsammans, vi kommer att bli ett bra team, vi ska jobba ihop för Miljöpartiet ska växa och så vidare. Och att det kanske försämrade faktiskt hennes ställning en del att hon uppträdde på det där lite snåla viset mot Daniel Heldén.
Mm. Men nu händer det någonting här i studion. Thomas hår har börjat växa ut till en hästsvans. Och Lina, ditt hår har också växt. Det blir mörkare och lockigare. Plötsligt sitter Daniel Heldén och Märta Stenevi i studion. Välkommen Daniel.
Tack.
Du har 45 sekunder på dig att förklara. Vilket parti? Vad hände?
Jag vill börja.
Nej, nu tar vi Daniel Heldén först här. Vilket parti vill Daniel Heldén att MP ska vara i framtiden?
Alltså den dag jag behöver 45 sekunder så har Miljöpartiet förlorat varje millisekund vi lägger på att tala om något annat än klimat och miljö som språkrör. Är förlorade millisekunder och förlorade väljare. Vi ska koncentrera oss helt och hållet på frågan om klimatet och miljön. Vi ska inte splittra oss på något annat. Inte hålla på med det där breda social rättvisa, antirasism hit och dit. Förlåt, nu sa jag det. Nu förlorade jag några millisekunder. Om jag har några kvar nu, då säger jag klimat, miljö, klimat, miljö.
Märta, du håller med va?
Nej, men med mig, Märta Stenevi, så får du ett parti som är till för fler än trädkramarna och fältbiologerna. Jag vill bygga ett hållbart och rättvist samhälle för alla. Endast så kan vi ha en politik som också minskar utsläppen. Ska vi lösa klimatstriden måste vi ta strid för förortsmammorna, för vårdpersonalen, för lärarna. Vi måste kämpa för minoriteter, för kvinnorna, för freden, de fattiga och de utsatta. Och samtidigt värnar vi skalbaggar och fladdermöss och alla de andra. För det hänger ihop. Jag, Stenevi, ser hela paletten av de utmaningar vi står inför. Och här går du, Daniel Heldén, din enfrågepartist bet.
Tack så hemskt mycket för dessa anföranden. Nu är Thomas och Lina tillbaka i studion. Och
hej,
då undrar jag, hej.
Kul att vara.
Kan man prata om en Märta Stenevi-falang och en Daniel Heldén-falang i Miljöpartiet?
Det är väl det som är lite problematiskt, för ett parti som ligger illa till börjar blanda ihop personval med en politisk diskussion om sin framtid. Det är liksom ett ganska säkert sätt att få ett giftigt och jobbigt klimat. Och det är också ett säkert sätt att skapa en splittring, och det är väl den oredan vi ser nu.
Mm.
Därför att det egentligen så handlar ju inte Miljöpartiets problem om vilka personer som företräder Miljöpartiet, utan det handlar ju om det läge, det väldiga politiska och opinionsmässiga svaghetstillstånd man har hamnat i under rätt många år nu. Mm. Och som fick sin kulmen i det här senaste valet, som ju var väldigt uselt för partiet. Även om man brukar berömma sig för att man gick fram något jämfört med vad man trodde, så har man ändå liksom varit helt beroende av stödröster. Och i den där diskussionen så finns det ju, som vi hörde här, de som tycker att vi måste vara bredare, mer socialt. Vi ska locka en massa människor som inte förstår att vi har svar på alla samhällets problem. Rättviseproblem, antirasism, jämlikhet, internationell solidaritet och sånt. Medan de, om man nu ska kalla det Heldén-falangen, säger att ja, men vi måste växa på det vi har någon möjlighet att växa. De lägst hängande frukterna, visar alla undersökningar, är miljö och klimat. Det är den enda fråga där vi, och dessutom trots vår svaghet, har det största förtroendet av alla partier enligt väljarna.
Mm.
Så det är vår enda chans att bli någonting här nu.
Jag tänker, begreppet falangstrider kanske för tankarna mycket till den här gamla kampen mellan realos och fundisar på 90-talet som ju handlade om någon sorts Miljöpartiets grundläggande förhållande till makten, huruvida man skulle söka regeringsmakt och inflytande eller hålla sig som det eviga oppositionspartiet. Och den konflikt man kan se nu, eller skiljelinjen mellan Märta Stenevi och Daniel Heldén, handlar väl mer om vad man ska kommunicera. Det är väl ingen liksom grundläggande skillnad i sakpolitiken annat än vart fokuset ska ligga framför allt.
Just det.
Men sen tror jag att från de som stödjer Märta Stenevis inriktning så används ju Heldéns samarbete till höger i Stockholm, där han ju som lokalpolitiker har varit samarbetat både till vänster och till höger. Men när han då har samarbetat med Moderaterna så har ju det gjort att han har fått en högerprofil. Och det används emot Heldén i den interna partidebatten.
Så man skulle också kunna säga att det finns, att det är en vänsterfalang och en högerfalang?
Man talar ibland om en vänster-högerfalang här i Miljöpartiet, och det tror jag har en viss grund. Alltså det finns ju, även om man inte direkt är höger när man är Miljöpartiets höger, så är man liberal, marknadsinriktad, inne på att det går bra att samarbeta även med borgerliga partier, åtminstone lokalt. Det är ju så att säga spärrat på riksnivå då med Sverigedemokraterna. Så den inriktningen finns ju.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Men om man då tänker de här två falangerna, kan man sammanfoga dem?
Jag tror aldrig de har varit så sammanfogade egentligen i Miljöpartiet som de är nu. Nej. Därför att omvärlden har tvingat Miljöpartiet att bli ett vänsterparti. Och Miljöpartiets väljare står i väldigt, väldigt hög utsträckning enligt egen utsago till vänster i politiken när man frågar dem. Miljöpartiets historia har ju varit ofta att vara i mitten, att kunna förhandla åt bägge håll. Innan Sverigedemokraterna fick det avgörande inflytande som man har fått nu, då kunde man spela. Man har ju samarbetat med Reinfeldts allians i vissa frågor. Under 90-talet samarbetade dåvarande språkröret Birger Schlaug, visserligen med Socialdemokraterna, men han kunde alltid hota och gå åt andra hållet och utnyttjade det. Så att det är mer vänster än så här har nog Miljöpartiet egentligen aldrig varit.
Men hur ser ni på ert samarbete? Känner ni er, tror ni att ni kommer funka bra tillsammans?
Absolut. Ja, vi har samarbetat i riksdagsgruppen. Vi har också samarbetat här i SKR tidigare. Så ja, och vi har ju lång erfarenhet av samarbeten, så att det här kommer fungera.
Det såg alltså lite stelt ut på den här pressträffen. Märta Stenevi bollade snabbt över frågan om huruvida de två språkrörskandidaterna skulle kunna samarbeta om de blev valda ihop till Daniel Heldén, som fick svara på den frågan. Och Stenevis hantering av det här språkrörsvalet, vi har varit lite inne på det, men är den hanteringen problematisk?
Jo, alltså det blir ju en fråga om respekt för partimedlemmarna om man inte inför kongressen då är, så att säga, tillgänglig för alla utfall som kan bli på kongressen. Man märkte att Daniel Heldén hade tänkt igenom det där på presskonferensen. Han verkade ju väldigt nervös och sådär. Men han sa att jag är ödmjuk inför kongressen eftersom man vet att det finns motkandidater. Och då vill man inte vara för stöddig. Han talade om Märta flera gånger. Ville liksom visa att han är hennes running mate och sådär. Men Märta Stenevi visade inte det åt andra hållet. Och det finns en del i Miljöpartiet, även de som sympatiserar med Märta Stenevis inriktning, som säger att det där förlorar hon på. Det kan väga över till hennes nackdel. Jag tror till och med att hon skulle kunna vara tvungen att dra sig tillbaka så att någon annan skulle få framträda som det andra språkröret istället, om hon inte kan släppa den där oviljan.
Nu har de det här språkrörsvalet som pågår, men de har ju också haft det lite knackigt i opinionen. Och de gjorde inte ett dunderval precis. Hur ser det ut idag för dem?
Ja, men de är nog själva ganska förvånade över att det inte har gått bättre. En av liksom tidens stora frågor är ju deras hemmaplan. Klimatlarmen har duggat tätt, extremvädret dominerade mycket av medierapporteringen hela sommaren. Regeringen får svidande kritik för att man nu ökar utsläppen. Och ändå lyfter inte Miljöpartiet. Och när man pratar runt i partiet så är det tydligt att det är de här åren i regering som fortsatt är väldigt såriga. Mm. Pratade med Jakob Dalunde som nu har varit det som han i Bryssel och som precis meddelat att han ska lämna politiken, och han ställde en ganska jobbig diagnos att Miljöpartiet har både lyckats reta upp kärnväljarna och den radikala miljörörelsen som inte längre litar på att partiet menar allvar när de pratar om förändring, och samtidigt har man gjort resten av samhället förbannade på Miljöpartiet och tyckt att de gått för långt, så att de framstår som verklighetsfrånvända moralister. Och det här är ju en rävsax att sitta i.
Det låter som ett jobbigt läge.
Minst sagt. Ja.
Miljöpartiet blev ju en ofrivilligt utnyttjad av högersidan i politiken. Man, istället för att gå rakt på Socialdemokraterna som har ganska stark ställning i väljarkåren, så gick man via Miljöpartiet. Så det är Miljöpartiet som har styrt att det har blivit så här. Det är Miljöpartiet som har ställt till det här i fråga efter fråga. Och då, det är lite grann som när Magdalena Andersson säger, det är Sverigedemokraterna som styr Ulf Kristersson.
Just det.
Så att där lyckades man då samtidigt göra Miljöpartiet till, det vet man ju smärtsamt väl i sin egen interna analys av Miljöpartiet, till ett av Sveriges två mest hatade partier.
Mm.
Det är bara Sverigedemokraterna och Miljöpartiet som liksom, de är i någon sorts bottenstrid där de må vara mest hatade. Och det där är ju förstås ett bekymmer om man vill komma ut. Så att mycket av det som händer nu är ju att man tvistar om hur man ska kunna förbättra sitt varumärke, för att snacka managementspråk.
Och då händer det ju en annan sak där som också visar kanske på den här att det är lite rörigt i partiet.
Märta Stenevid, personal på Miljöpartiets kansli har ju klagat på ditt ledarskap. Så hur vill du beskriva din ledarstil?
Jag ska börja med att säga då att det som har framkommit i media är uppgifter som vi tar på väldigt stort allvar. Och det kommer att tittas på, vår kanslichef kommer att hantera det enligt de rutiner vi har. För att det är väldigt viktigt att Miljöpartiet är ett ställe där man kan utföra sina arbetsuppgifter men också växa och trivas på jobbet. Min ledarstil, jag har varit långt innan jag gick in i politiken för 10 år sedan, så har jag varit chef sedan jag var 25. Och jag skulle säga att min ledarstil är att jag jobbar väldigt nära mina medarbetare. Jag jobbar med stort förtroende, men också med en tydlighet och en bestämdhet.
Det var ju från partiets tjänstemän där för några veckor sedan. Så skickade fackklubbarna på då Miljöpartiets riksdagskansli ett mejl till just då valberedningen inför språkrörsvalet. Där de larmade om arbetsmiljön kring Märta Stenevi. Och en person beskrev då hennes ledarstil som toxisk toppstyrning. Och det här mejlet till valberedningen liksom sågs av vissa som ett sista sätt att försöka klara ut det problemet med arbetsmiljö inne på riksdagskansliet. Och nu har partiet tillsatt en utredning kring den här arbetsmiljön, men är det här liksom en del i en större problematik då i partiet?
Ja, men det blir ju jättejobbigt att hela tiden behöva svara på frågor om den interna arbetsmiljön och konflikter inne i partiet när allt man vill är att nå ut med sin politik. Och det här är ju ett parti som ska vara snällt. Och nu kommer anklagelser om att det bedrivs smutskastningskampanjer till höger och vänster. Och en av de som reagerade på det efter det här turerna kring presskonferensen var ju Grön Ungdoms språkrör Rebecka Forsberg, som skrev på X att folk i MP måste sluta lajva House of Cards. Mm. Jag är så jävla trött på folk som gömmer sig bakom anonymitet för att ljuga i nationell media för att svärtmåla Märta, skrev hon. Och det finns ju tecken på att personer som stött där Daniel Heldén hör av sig till media och kommer med olika påståenden och tankar som ska sätta Märta Stenevi inte en allt för god dager. Och det kommer information från andra håll också. Så det helt klart pågår det mycket i kulisserna och att det är ett maktspel nu som i vilket annat parti som helst.
Och det är klart det är ett kristecken att man hamnar i såna här. Problemet för dem som då kanske helt allvarligt och ärligt tycker att det finns ett samarbetsproblem och att det är jobbigt att vara tjänsteman hos Miljöpartiet samarbeta med Märta Stenevi, det är ju att motsidan då kommer ju hela tiden och de som stödjer Märta Stenevi kommer säga det där gör ni bara politiska skäl, det är bara hugg i ryggen. Och ibland är det ju en blandning förstås. Ja. Men ibland är det ärligt känt. Men jag höll ju på att, apropå vad Lina sa om att man får prata om det här hela tiden istället för att prata politik. Det höll ju på att bli så i SVTs partiledardebatt i Agenda. Där programledarna i en partiledardebatt om de politiska linjerna tog upp den här frågan om Märta Stenevis med lite illa dold förevändning kan man säga. Ja, om lyssnarfrågan. Tog upp den här frågan om Märta Stenevis ledarskap. Då fick hon nog faktiskt ett plus, därför att Magdalena Andersson och Ebba Busch ställde upp för Märta Stenevi mot programledarna. Men det som var en vändning neråt för Märta Stenevi var förstås att partistyrelsen bestämde sig för att gå vidare med den här frågan sen, alltså Miljöpartiets partistyrelse.
Alltså att de ska utreda vad som händer.
Ja, så att det där är ju en belastning för henne i den här diskussionen. Men det finns ju i nuläget då ingen annan kandidat på den kvinnliga sidan, så att det skulle kunna väga över så att säga i en vågskål om man tänker sig att pressen mot henne blir så stor att hon behöver träda tillbaka innan valet på kongressen. Men det finns inget som har tytt på det hittills.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Vi ska också se till att alla känner att det finns en bra framtid framåt för alla i Sverige. Jag ser fram emot att få tillsammans med Märta vara med och företräda Sveriges absolut viktigaste parti.
Det har ju varit väldigt tyst då från kvinnliga motkandidater till Märta Stenevi, eller väldigt, väldigt tyst, helt tyst. Men på den manliga sidan har det inte ju varit det. Vi har pratat om det förut, men 12 personer var sugna på att ta över efter Per Bolund aviserade sin avgång. Valberedningen valde då Heldén, men det gjorde inte att den här kampen riktigt slutade, för det finns några stycken som inte alls har gett upp utan fortsätter kandidera inför kongressen då, där det här ska avgöras. Vilka är det?
Ja, men Miljöpartiet är ju inte som andra partier. Här pågår det verkligen en fredig kamp och ofta är det osäkert ända in i det sista vem som verkligen får ta över. Och Heldén var ju som sagt rätt ödmjuk på pressträffen och sa att det är upp, jag är glad över det här, men det är upp till kongressen. Det är de som bestämmer i slutändan. Och faktum är att de kommer ju ha några att välja mellan. Mm. 4 kandidater, vad vi vet i nuläget, fortsätter att utmana Daniel Heldén. Och det är då Torbjörn Nilsson som sitter i partistyrelsen och Carl Ståhle från Miljöpartiets klimatnätverket. Per Holmgren, alltså meteorologen i Bryssel, han var ju en av de favorittippade. Han meddelade idag att han hoppar av. Han ger dock sitt stöd inte till Daniel Heldén utan 2 andra namn som det kan vara värt att hålla ögonen på framåt. Och det handlar om polisen Martin Malmgren och partistyrelseledamoten och prästen Magnus P. Wollin. Och P.A. Wåhlin är intressant av också ett annat skäl. Han kandiderade mot Per Bolund förra gången MP valde ett nytt språkrör. Och trots att han då inte var valberedningens förslag så knep han mer än en tredjedel av alla rösterna på kongressen. Har sagt nu i intervjuer att han tror att den här gången har han ännu större chans att komma fram. Och han är ju lite mer på Märtas linje, vill bredda partiet och har själv sagt att det är viktigt att kunna visa upp någon sorts enighet. Så att, det är väl en gissning i alla fall att det är någon som Märta Stenevi kanske gärna skulle se vid sin sida.
Men är det märkligt eller vanligt att Per Holmgren i det här fallet då säger att han vill stötta två andra kandidater? Inte valberedningen, men inte en av de andra, han väljer två.
Ett par av dem som har hoppat av de här Jesu 12 lärjungar har ju sagt att de stöder Heldén. Och det där är väl inte så onormalt. Det som, jag tänkte på det, Lina, du sa att det här frejdiga partiet, det är väl det som är en annan sak den här gången, att det brukar just vara så att man frejdigt ställer upp och alla är glada och det är en kamratlig tävlan mellan olika kandidater, ingen tar illa upp, man är beredd på att få 2 röster eller 30 röster eller 150 röster, man går lika glad därifrån ändå. Den här gången är det ju inte riktigt så, det har ju blivit giftigt och det gör ju att känslan för det här trevliga demokratiska tävlan på kongressen har fördunklats på något sätt jämfört med hur Miljöpartiet har varit förut. Den börjar mer likna då hur den har varit i andra partier. Och det beror väl på att man liksom har den här otäcka kombinationen av kris, flera politiska linjer som förknippas med flera personer som inte riktigt gillar varandra.
En annan fråga som handlar om framtiden. Vi säger att Daniel Heldén kan andas ut och han väljs på kongressen. MP har ju tidigare då suttit i regering. Det kostade dem en del rent opinionsmässigt och den här lilla avklivningen de gjorde där också från regeringen innan valet. Men om det skulle bli det här språkrörsparet, Märta Stenevi och Daniel Heldén, vem av dem är mest sugna på lite regeringsmakt?
Ja, men Daniel Heldén har ju under sin tid i Stockholms lokalpolitik visat, precis som Thomas sa, att han kan regera både till höger och vänster. Han är väl liksom typpersonen av en pragmatiker som vill komma fram i och få genomslag för sina kärnfrågor. När man pratar runt i partiet så beskrivs han ju just som exekutiv. Mm. Märta Stenevi har ju de facto erfarenhet av att sitta i den S-ledda regeringen. Mm. En regering som hon också hoppade av där. Vi minns alla superonsdagen i riksdagen och turerna där omkring. Och huruvida hon är sugen på att göra en ny entré vet jag inte.
Alltså det har ju blivit en del av interndebatten nu, åtminstone i buskagitationen när man pratar med miljöpartister som tycker om Heldéns inriktning. Att det där med att man hoppade av, Märta Stenevi drev liksom på det. Det var ju ett partibeslut. Mm. Men man, efteråt så säger man att hon drev på det och därför så är hennes inriktning, den är inte riktigt ägnad åt att satsa på att komma i regeringen igen. Och de som är mest oroliga är de här som tycker att vi har gått genom eld och vatten och blivit så skadade och amputerade väljarmässigt av att sitta i regeringen. Men det var ändå rätt, för vi utförde en massa saker som var viktiga. Vi genomförde det och det och det, och så räknar man upp att stora delar av sitt valmanifest blev förverkligat i samarbete med Socialdemokraterna. Och om omvärlden inte uppskattade det, det hjälper inte, för det viktigaste är att göra rätt och skapa någonting för klimatet. Det är mycket viktigare än att stå utanför och bilda opinion. Och då tycker de att Heldén, han liksom, det här med att inrikta sig på bara klimat och miljö, eller bara, men ha det som koncentration, det är ju att så att säga skräddarsy sig för att bli den där samarbetspartnern nästa gång med Socialdemokraterna. Det passar jättebra med Socialdemokraternas ambition att ha Miljöpartiet som en sorts klimatpolitisk förstärkning av sin egen regering. Helst ska Miljöpartiet ha miljö- och klimatdepartementet och kanske något annat, kultur eller så. Men hålla sig borta från de andra frågorna som Miljöpartiet, som Socialdemokraterna vill kompromissa med mittenpartier och Centern och sådär om.
Och de som gärna, miljöpartister som gärna vill se partiet i regering, pratar ju ofta om att vi måste bli mycket bättre på att hålla förväntningarna på vad vi kan åstadkomma på en rimlig nivå. Att felet förra gången var att vi liksom lovade guld och gröna skogar och bara vita plats i regering så kommer vi få ett grönt och blomstrande Sverige. Och sen satte man sig där och kompromissade i fråga efter fråga. Och det mediala fokuset blev på alla misslyckanden och inte på det som man fick igenom politiskt. Och där måste man hitta en bättre, smartare strategi.
Miljöpartiets bästa valaffisch var: vi lovade inte guld, men gröna skogar.
Ja, den är bra.
Nu är vi inne på övertid och nu har vi pratat ganska mycket här om vänster och höger alternativ i Miljöpartiet och falanger och så vidare. Och vi har faktiskt fått en lyssnarfråga på just det ämnet, inte när det gäller Miljöpartiet just, men det är Robin då. Och han skriver: jag undrar varför man använder just begreppet höger respektive vänster för att beskriva olika inriktningar eller block inom politiken. Och då kände jag, det undrar jag med.
Ja, med liten risk för att göra bort mig, men det är väl från Frankrike, 1700-talet, så hade man uppdelat i den franska nationalförsamlingen att de mer liberalt sinnade satt till vänster i lokalen och de mer konservativt sinnade satt till höger.
Jag älskar när man riskerar att göra bort sig.
Ja, men det är ju
Men det lät inte så.
Jag tycker också att det är bra att du säger liberaler, därför att vänstern i den franska revolutionen, det är ju efter franska revolutionen vi pratar om nu, Robespierre och de här, de var ju en sorts väldigt radikala liberaler.
De var ju
republikaner,
inte
liberaler.
Det var ju före socialismen och före genombrottet för en mer arbetarpräglad rörelse. Ja.
Men då var alltså liberalerna vänstern och satt
till
vänster.
Ja, och det alltså, vad jag tänkte koppla till där var att det fanns länge i Sverige, jag vet inte om det rent av fortfarande finns kvar, någon som heter Vänsterpressföreningen. Och det var ledarskribenter på Folkpartitidningar.
Mm-hmm.
Alltså, jag misstänker att DNs ledarskribenter har tillhört Vänsterpressföreningen, jag vet inte. Men så att vänster var väldigt länge att vara liberal.
I Danmark, det stora borgerliga partiet, heter ju Venstre.
Just det.
Betecknar sig som liberaler.
Och radikale Venstre är lite mer åt vänster.
Mer vänsterradikala. Så det begreppet har ju följt med från 1700-talet in idag. Nu kanske det mer betecknar egentligen en syn på den ekonomiska politiken.
Ja, det blev ju snabbt socialism och kommunism. Och så här, kommunistparti, det fanns ju kommunistiska personer och agitatorer och propagandister och grupper redan i början på 1800-talet, slut på 1800-talet. Men det var ju framförallt liberaler. Men sen färgerna tycker jag är intressanta. För de var ju då, de hade ju någon röd mössa, de här franska radikalerna, som gjorde att rött blev en vänsterfärg. Medan det tog ganska länge, sen tror jag det var brittiska konservativa som kom på det här med att de skulle vara blåa. Så det, men tittar du på amerikansk politik,
då är det tvärtom.
Då är det the blue and the red states och sådär, då är det tvärtom.
Ja, det är mindblowing.
Ja, och det tror jag har att göra med någon, nu är jag verkligen ute och cyklar.
Men bra att
kanske,
båda riskerar
att jag misstänker att det har att göra med någon sån här tv-grafik en gång i tiden i samband med amerikanska val, att de bara liksom bestämdes för att det är ju inte så här självklart att demokraterna är höger, republikanerna, eller demokraterna är vänster, republikanerna är höger. Det har ju varit olika genom historien.
Just det.
Men alltså, tittar man då på grön som vi har pratat om idag, då är det först vart de här agrara partierna som har haft det.
Alltså bondeförbundet.
Ja.
Nu säger våra producent att vi måste börja runda av.
Men orange är intressant.
Orange kommer vi prata om nästa vecka.
Ja.
Och då är vi tillbaka nästa onsdag morgon för ett nytt avsnitt. Tack Lina Lund, du gjorde inte bort dig.
Tack.
Och Thomas Ramberg,
ja,
tack.
Ja, gjorde bort mig.
Ja, du gjorde bort dig lite. Men nästa gång får du ta igen det. Och tack för att du lyssnade. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik, Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT och Miljöpartiets egna kanaler. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.